Ja, vi har ju fått in en skyddsansökan för tredje gången angående det här vargparet. Och vi har gjort en bedömning av den ansökan i relation till tre kriterier som råder för skyddsjakt. Det handlar dels om att vilken skada vargarna har orsakat. Det handlar dels om vilka alternativa åtgärder som har prövats och dels om vilken konsekvens det får för den svenska vargstammen. Och utifrån den avvägningen så har vi landat i ett beslut om skyddsjakt.
Men det här måste väl vara oerhört traumatiskt för er att ta det här beslutet, ja, med tanke på allt ni har gjort för henne. Ni har flyttat henne tre gånger och sen hållit henne mitt inne i renskötselområdet.
Ja, det har varit ett svårt beslut eller en svår avvägning, men så som situationen ser ut just nu så tycker vi ändå att det är det enda möjliga att göra.
Men borde ni inte ha lyssnat på samerna från första början när de sa att det här går inte, det går inte att ha varg bland renarna?
Ja, det handlar ju om just det här andra kriteriet som jag sa, att, eller det som om vi börjar i perspektivet att det är ju en genetiskt värdefull varg, specifikt etiken då. Och vi har ju ett regeringsuppdrag att försöka ta tillvara generna från den här vargen för att förstärka den svenska vargstammen. Och inom ramen för det så har vi ju försökt vidta de åtgärder som har varit tänkbara. Det har handlat om, som du säger, flytt ett antal gånger som inte har fungerat. Det har handlat om att flytta på renjordar. Det har handlat om att försöka skrämma vargarna och på olika sätt försöka minimera skadorna. Och det var värt ett försök. Eller det var viktigt att få göra det här, ansträngningarna för att se om vi skulle kunna lyckas. Men vi kan konstatera nu att vi lyckas inte hålla dem där under vintern.
Hur ser du på möjligheten att ha varje revir i framtiden i renskötselområdet då?
Ja, det är ju så att permanenta revir inte ska finnas i året runt renbetesmarker. Så det är ju ingenting som vi eftersträvar och har. Däremot så ser vi väl framför oss att även i framtiden kommer vi att ha situationer då vargar befinner sig inne i områden där vi inte vill ha dem på lång sikt. Och det handlar ju bland annat om att vi vill att vargarna ska vandra in från finska och ryska sidan och ta sig genom Sverige ner till de områden där de kan vara. Och i det så kommer de ju på ett annat sätt att passera renbetesland. Och då är det viktigt att kunna jobba utifrån de förutsättningarna och försöka minimera skadorna i sådana perioder.
Idag öppnar Eskil Erlandsson, landsbygdsministern, dörren för att det kan bli vargjakt trots allt i vinter. Han säger att han ganska snart väntas ett besked från Naturvårdsverket hur ni ser på det. Hur blir det med vargjakten i vinter?
Det vet inte jag i dagsläget. Utan vad vi gör är att försöka tolka det brev som kom från kommissionen före jul här och fundera på vad är det vi kan göra inom ramen för det eller med beaktande av de synpunkterna och vad är det som det kan hända att det finns saker vi behöver förklara tydligare eller åtgärder vi behöver vidta, så att vi jobbar med frågan, men jag vet inte i dagsläget hur resultatet kommer att bli.
Men det brinner ju i knutarna att få ett besked här nu, för jakten kan ju inte pågå efter den sista februari, för då går vargarna in i brunst.
Det är sant. Det är ganska bråttom om att man ska lyckas få till stånd någonting den här vintern. Ja.
Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket. På bevarande sidan har beslutet om avlivning av flyttvargen och hennes partner tagits emot med bestörtning. Vi hör Roger Olsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.
Ja, jag tycker det är ganska märkligt att när nu Naturvårdsverket bestämde sig för i höstas att man skulle försöka ge det här paret en chans, då måste man rimligtvis ha kunnat förutse den här typen av problem som har uppstått nu, och att man inte förmår hantera dem på annat sätt än genom att ge tillstånd till skyddsjakt. Det är väldigt bekymmersamt. Framförallt därför att lägger man ribban där man har lagt den nu, då förstår inte jag hur man ska kunna garantera en naturlig genetisk förstärkning för den mellansvenska vargstammen i framtiden.
Nej, då blir det väl fråga om en helt konstgjord stam söder om renskötseln?
Ja, alltså var gränsen går för en konstgjord stam, det kan jag inte säga idag. Men alltså man måste ju, om det är så att vi så att säga, att den möjlighet som återstår nu, det är att hålla på under lång tid att sätta ut djurparksvalpar för att klara genetiken. Då måste man i alla fall ställa sig frågan, så att säga, vad är en naturlig djurstam och hur ska vi, var går gränserna för vad man kan göra med en naturlig djurstam? Det är i varje fall långt ifrån ett önskvärt sätt att förvalta vår vargstam.
Vad tror du att det här innebär för acceptansen för vargen? Om samhället ska hålla på och odla dem med bilar och flygplan?
Nej, men det är klart att då kommer ju den här typen av ifrågasättanden som ligger i din fråga här. Alltså är det här ett vilt djur? Och det är klart att det blir mer problematiskt då att försvara vargens rätt att finnas i vårt land, naturligtvis. Samtidigt så tror jag väl att om man tittar på acceptansen just i renskötselområdet, så ökar väl den naturligtvis om samerna får möjlighet att ta bort djur som de uppfattar som problematiska. Så det är ju väldigt kluvet det här.
Roger Olsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. Ordföranden i Jägarnas Riksförbund Solveig Larsson tycker däremot att det är rätt beslut som fattats när flyttvargen och hennes partner nu avlivas.
Ja, det är bra att regeringen har tagit till sig av det vi har sagt hela tiden. Det går inte att ha varg i det här området.
Vad säger du om att man försökte då, trots att samerna hela tiden har sagt att det inte går?
Det är slöseri med samhällspengar.
Hur tror du diskussionen blir i framtiden om eventuella vargrevir i renskötselområdet? De önskar sig ju det på bevarande sidan.
Jag utgår ju från att det riksdagsbeslut och den majoritet i riksdagen som finns till att det inte ska vara varg i renskötselområdet, att det står fast. Och jag tror att det står också fast. Och det här är ju ett exempel på att det finns en stark politisk inriktning till att det inte ska vara varg i renskötselområdet.
Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund. Och så här säger Jenny Wik Karlsson, jurist på Svenska Samernas Riksförbund.
Det man kan säga är att samebyarna är otroligt lättade över att beslutet har kommit nu. Äntligen efter då tredje ansökan. Och man känner framförallt att man nu på sikt faktiskt kan återgå till att bedriva traditionell vanlig renskötsel och inte bara arbeta med att hålla varg och ren från varandra.
Hur har det påverkat renskötarna psykosocialt, den här situationen som har varit i Junsele?
Det har varit otroligt påfrestande ur flera olika aspekter. Dels så är det ju så att man är ute ständigt. Man har ju varit ute ständigt sedan snöförhållandena har blivit sådana. Sen är det ju så att man lever, och det gör ju alla djurhållare. Man lever med en ständig oro av vad man ska mötas när man kommer till sitt arbete dagen efter man lämnar arbetet. När renskötarna går hem från skogen när det har mörknat, man kan ju vara ute till 4-5 idag, så vet man ju om att man lämnar sina renar i ett område där det finns vargar, och att sannolikheten att renarna har skingrats, att sannolikheten att hitta riven eller dödad red är ganska stor. Och det är ju klart att det är ju en konstant psykisk stress. Och utöver detta så innebär det ju också att man lever långa perioder borta från familjerna. Man kan inte ta sig hem lika mycket, utan man ligger väldigt nära där renhjorden är. Vi har vissa personer som konstant har hållit sig i området under hela den här perioden och bara varit hem till familjen korta svängar. Så det är klart att det påverkar psykosocialt. Det finns ju ingen djurägare som vill se sina djur lida. Man värnar ju om djurens välmående.
Det är ett fruktansvärt hat ute på de sociala medierna. Nästan rasistiskt skulle jag vilja säga. Hur känner ni av det?
Vi ser ju väldigt ofta, det är ju en del i mina arbetsuppgifter att gå och granska en del av de här sidorna, och man ser kommentarer. Även vi på organisationen får ju motta en del mejl. Våra medlemmar har för ganska länge sedan slutat att läsa de här inläggen. För det är som du säger, de är ofta rena påhopp, rena rasistiska påhopp. Man kan läsa kommentarer, skjut damerna istället, etc. etc. Och det är klart, jag och våra medlemmar, ingen av oss tycker att det är ett acceptabelt sätt att driva opinion på, oavsett vilken sida, vilket intresse eller näring man företräder. Man måste ju kunna hålla isär sakfråga och känslor. Och just när det gäller varg så verkar det vara särskilt svårt.
Nu under dagen när jag har sökt renskötarna nu per telefon, så har de inte svarat. Är det någon medveten strategi som ni har infört?
Ja, i samband då med att de här skyddsjaktsansökningarna gick in, ända egentligen sedan det här började till idag helt enkelt, har vi sett att intresset har ju från media ökat. Och då har samebyarna i de här aktuella områdena valt att inte alls uttala sig i media, just mot bakgrund av de trakasserier och den hotbild man upplever att det finns. Inte hotbild som person, men framförallt en psykisk hotbild att ständigt motta verbala rasistiska påhopp. Så man har medvetet valt att göra så.
Okej, men nu blev det skyddsjakt och kommer allting att återgå till det normala här i Junseletrakten när vargarna är borta då?
Ja, om det vore så enkelt att allting återgår till det normala så fort någon är borta. Det är klart att på sikt kommer det ju återgå till det normala. Men i och med att vargarna har orsakat den typen av skador som varg orsakar för rennäringen, det vill säga stora spridda renjordar, stressade renar, så kommer det ta ganska lång tid innan man faktiskt lyckas samla renjorden och att renarna blir mindre stressade och känner sig mer trygga och inte lika flyktbenägna. Den är det ju så att vi av erfarenhet så vet vi att skadebilden, den hela skadebilden, den ser vi ju inte förrän till sommaren, kanske fram till hösten när man ska börja märka kalvar etc. Hur har det här påverkat under den här tiden när renarna faktiskt är dräktiga och ganska har en sviktande kondition? I vanliga fall vintertid så är det ju så att det krävs ju mer energi att söka föda. Och det innebär ju att man tar mer av den energi som man har. Det vill säga man går ju ner i kondition.
Det har framskymtat på några ställen att människor tycker att ni hade väl kunnat haft renarna någon annanstans. Hade ni det?
Men renskötseln bedrivs ju så att det är flera samebyar med gränser. Och det här är ju så att den här samebyn har ju en del av sin vintergrupp inom det här området. Och att bara flytta en renjord i den här storleken på cirka 4 000 till 5 000 renar till ett annat område, det gör man ju inte så enkelt. Dels så kan andra områden vara upptagna av andra renjordar. Sen är det ju så att det är ju inte bara orörd vildmark i norra Sverige, utan det finns ju vindkraft, det finns samhällen, vägar, och det här är ett riksintresse för rennäringen, där det här området, vargreviret ligger. Det är ett vinterbetsområde som nyttjas årligen. Så det är inte så enkelt att bara ta ett område någon annanstans, för förmodligen är det området redan upptaget av en annan sameby eller en annan vintergrupp.
Hur ser du på det faktum att samhället försökte att genomföra de här planerna i alla fall, trots att samerna sa att det går inte?
Ja, Det finns ju, bakgrunden är ju den politiska viljan att genetiskt förstärka vargstammen, och då var ju den här tiken och hennes partner en del av ett större helhet. Det handlar inte bara om henne, vilket man tror när man läser på mer sociala medier bland annat. Och det som vi kan, samebyarna och SSR framförallt har protesterat mot, det var väl att regeringen och företrädare då för regeringen borde ha satt sig ner och diskuterat innan man fattade beslut om det här uppdraget. Sen så menar ju vi från SSR att alla de osäkerhetsfaktorer som faktiskt finns eller fanns i det här uppdraget borde man kanske ha klarlagt och kartlagt tydligare. Det vill säga, hela kedjan skulle fungera för att det här uppdraget skulle lyckas. Tiken skulle få valpar. Valparna skulle födas i rätt tid för att matcha in andra tikars valpar. Flytten av valparna skulle lyckas etc. etc. Och det har ju forskare påtalat att det finns en stor sannolikhet för att det skulle misslyckas. Och det menar ju vi kanske är, kanske man gick lite för fort fram när man beslutade sig för det här uppdraget. Man kanske skulle ha tittat på andra alternativ. Det kanske finns möjligheter att ha stora häng för då som den här typen av genetiskt viktiga valpar som, nej, vargar som ska valpa. Eller titta på andra lösningar. Det har man ju faktiskt inte gjort. Känslan var att det gick lite fort här.
Jenny Wik Karlsson, jurist på Svenska Samernas Riksförbund. För vargforskare Olof Liberg är det en tung dag. Den tyngsta i hans liv när det gäller vargfrågan.
Ja, jag kan inte uttala egentligen om hur, vet du det, motivationen bakom det här. Så jag kan inte röra detaljerna. Men jag utgår ifrån att det har varit synnerligen tvingande skäl för att vidta den här åtgärden. Eftersom det här är utan tvekan Skandinaviens viktigaste varg ur genetisk synvinkel, och hon har inte bidragit till stammen alls ännu. Alltså att, om hon fälls nu så får vi ingen nytta av henne alls. Och det är naturligtvis ytterst beklagligt ur populationsgenetisk och förvaltningsmässig synpunkt.
Stämmer det här att det finns bara en enda tik som varenda varg i Sverige idag är släkt med? När man tittar på DNA-skisserna så ska det finnas spår efter den första tiken i Värmland hos alla individer i den svenska vargstammen.
Ja, med undantag för en. Nämligen den så kallade galvenhannen som fortfarande finns kvar. Han kommer från Finland eller Ryssland. Så han är inte närmare släkt med henne. Men alla övriga har egentligen samma mitokondrie-DNA som den här första tiken i Torsby hade.
Betyder det att hon skulle vara extra viktig, den här finsk-ryska vargen, eftersom det skulle bli den andra tiken då som går in i
avel? Ja, det kan man nog säga. Hon är tik nummer två som kommer in, va? Så att hon är ju, hade ju varit oerhört värdefull.
Vad drar du för slutsatsen nu då utav hela den här cirkusen som har varit med henne? Tre flyttar och ingenting har fungerat.
Ja, alltså det visar ju att svenska myndigheter verkligen har ansträngt sig för att rädda den här tiken till populationen. För det första, man har insett hur viktig hon är. Tyvärr räckte det tydligen inte hela vägen, vilket är ytterst beklagligt. Och jag får säga rent personligt så är det här nog det tyngsta förvaltningsbeslut jag har varit med om sedan jag började i den här branschen. Och ja, sedan vargstammens början egentligen. Så det hela är mycket sorgligt.
Men om de kommer till dig och frågar nu om andra vargar framöver här, Nu har vi en vuxen varg i Norrbotten som vi avser att flytta söderut. Är det någon mening nu när alla vargflyttar i Sverige hittills har misslyckats?
Ja, alla är ju inte. Det är alltså fråga om en eller möjligen två. Ja, vi har faktiskt gjort 3 vargflyttar, eller 4 egentligen om man går ända tillbaka till 1984 när den första gjordes. Den misslyckades, för där flyttade man en varg från Sydsverige upp till Dalarna och den gick tillbaka till Sydsverige vart skjuten där. Men i Norge gjorde man ju en kort flytt och den lyckades ju. Där flyttade man ju faktiskt en varg från utanför vargzonen in i vargzonen och den blev kvar där. Sen har vi haft 2 stycken som vi har flyttat från Norrland då. En ungvarg som kom från oss och etablerade sig uppe. Han var redan etablerad så att han gick tillbaka är inte så konstigt. Och sen har vi den här tiken då, va? Som är den enda invandrade vargen som vi har försökt flytta. Och att dra slutsatsen att alla invandrade vargar skulle bete sig som hon är ju kanske lite väl. Att dra utsatsen från en varg är ju inte riktigt korrekt. Det är alltså nästa varg som flyttas beter sig på samma sätt. Så att, ja, som jag förstår så kommer man nog i fortsättningen också att försöka flytta vargar som kommer österifrån också in i renskötselområdet. Och det är inte omöjligt att det går bättre nästa gång, va? Men jag tycker också att Naturvårdsverket måste börja titta lite närmare på och förbereda sig för det vi kallar för soft release, det vill säga att man inte släpper dem direkt när man flyttar ner dem, utan när man håller dem kvar en tid, kanske i alla fall någon månad, så som amerikanerna har gjort i Yellowstone, för att bryta den här återvandringstendensen.
Men tror du att det är politiskt möjligt att samhället pekar ut exakt var i någon liten by ett sånt här akklimatiseringshägn ska ligga?
Det törs jag inte riktigt uttala mig om samhället törs. Eller Naturvårdsverket är det som är ansvariga i det här fallet.
Vargforskare Olof Liberg. Om han är nedstämd så är Junselejägaren Dan Larsson desto gladare idag.
Ja, det är med stor glädje måste jag säga. Det är inte roligt att säga det när det är ett djur kanske, men ändå för mig personligen är det stor glädje och stor tacksamhet till den Naturvårdsverket som har fattat ett beslut som tar hänsyn till folk på glesbygd och även rennäringen framförallt. Det tycker jag är roligt.
Hur har de här vargarna påverkat dig personligen?
Otroligt mycket de har påverkat. Jag har inte kunnat jaga i lugn och ro. Jag har inte kunnat haft hundarna lös. Vi har haft drev och vi har haft ståndskall och vargarna har kommit dit. Jag har inte haft ett tillbud där de håller på att ta varg, men de har förstört livskvaliteten och de har skapat en oro för mig att jaga och leva.
Är det därför du bor i Junsele för att kunna syssla med jakt?
Jag bor i Junsele bara för att kunna jaga. För Junsele har som glesbygd på 1500-1600 personer och det finns jakt och friluftsliv. Jag har ett jobb som jag jobbar med skogen och jag lever i Junsele för att kunna jaga. Allt annat finns någon annanstans egentligen.
Så det som för dem är en väldigt sorglig dag, det är en bra dag för dig då?
Det var en bra dag för mig det här och det var en glädjande dag att jag kommer kunna fortsätta och leva som jag har gjort de här och jaga och ha friluftsliv och även mina barn jaga och ha intresse av hundar. För det här drabbar ju inte bara jag som jägare med mina jakthundar. Om det har blivit en vargetablering med vidare föryngringar har det ju drabbat alla som har hundar och friluftsliv i Junsele. Så jag tycker att för mig är det glädjande.
Vi hörde Dan Larsson, jägare i Junsele.
Jag heter Mikael Moilanen.